Kom du mitt ljus och upplys mitt mörker. Kom du mitt liv och lös mig ur döden. Kom du min läkare och hela mina sår. Kom du flamma av gudomlig kärlek och förtär mina synders törnen och rena mitt hjärta med din kärleks eld. Kom, o konung, och inta din tron i mitt hjärta och regera över mig, ty du alena är min herre och min herde. I Jesu namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Jesus, du gode herde som gav ditt liv för fåren, var vår herde, bär oss för evigt. Rena hjärtan och samveten, så att när du kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. I ditt eget namn. Amen. I profeten Jesajas bok så talar profeten om Herren i det 40:e kapitlet, vers 11. Han för sin jord i bet som en herde. Han samlar lammen i sina armar. Han bär dem i sin famn. Idag har den gode herden kallat lilla Lea vid namn och sagt: du är min. Räknat in henne bland fåren i sin jord. Nu bär han henne i sin famn. Oskar har henne i sin famn. Och det får bli som en bild för oss om honom, den gode herden som bär henne i sin famn. Litet, litet lamm. Jesu lilla lamm. Jesu lilla lamm. Och han, den gode herden, ger nu Lea allt vad hon behöver. Han ger sig själv först och främst. Sin förlåtelse, sin ande, sitt liv, ja allt. Och eftersom han har gjort det så glömmer han inte sitt lilla lamm. Han är den gode herden för sitt eget namns skull. Jag är den gode herden. Allra minst glömmer han de svaga lammen, de små lammen. Och det är naturligtvis tryggt för lilla Lea. Och det är tryggt för Marie och Oskar att få tänka på det. Och vi sjöng i den här salmen: Jesu, i din vård vi ge våra barn vårt glädjeämne. Och mycket konkret så fick ni göra det. Men ni lämnade honom i den gode herdens famn. Vi kan tänka på föräldrar, Oskar och Marie. De vakar över livet, Leas liv, som vore det deras eget. Tänk vad långt en förälder kan gå för sitt barns bästa. Tänk då på honom, den gode herden, som överträffar föräldrar i omsorg och omtanke. Ja, han vakar över våra eviga liv, Leas eviga liv, som vore det hans eget. För där på korset så led den gode herden det allra djupaste mörkret. Detta att vara övergiven av Gud för att sona den synd som vi alla bär med oss sedan födseln. Han gick in i det djupaste mörkret för att vi skulle slippa det. Och han skulle inte gjort det, allt detta, om han inte brydde sig alldeles oerhört mycket om Leas eviga väl och lycka. Nu har han samma omsorg om oss alla, var och en. Och det tror du kanske inte. Du tänker kanske att det borde vara annorlunda. Du märker det inte. Ditt liv borde vara enklare, bättre. Men nu har han lovat det, och han står för det som han har sagt. Kom då ihåg att han själv var i ett mycket djupt mörker på Golgata. Och människor kom fram och hånade honom för att han litade på Gud. Vad får han för det? Är inte Gud väldigt långt borta nu? Men det han gjorde där, det var att säkra Guds eviga omsorg om oss människor. Och nu, av just den anledningen, så kallar han på dig, kallar på mig, på oss var och en. liksom samlar in fåren, nämner oss alla vid namn. Också ditt namn finns med i ropen från herden. Det kanske du inte hör, men det finns där, och du kan höra det om du lyssnar riktigt noga. Den förlåtelse som jag sträcker ut på hans vägnar till dig som har bekänt dina synder här i inledningen av vår gudstjänst, den förlåtelsen är den gode herdens utsträckta hand som liksom kallar tillbaka ett litet får som har förirrat sig, tappat bort sig och kanske hamnat i en olycka, en syndanöd som ni inte själv kanske tänker att du kunde styra över. Men han gör det ändå. Och han sträcker ut sin hand för att förvissa om att det som synden har byggt upp som ett hinder i ditt eget hjärta, det är borta. Lika borta som graven var tom när den hade uppstått. Herdens öppna famn, hans herdehjärta, är öppet också för dig. Och kanske har du strövat omkring som ett förlorat får, följt lockropen från många andra herdar, förivrat dig, förvirrat dig som ett får. Och så kan det vara. Bibeln kallar oss för får av en anledning, och får inte någon smickrande benämning. Vi kan ju tala om detta med fårskallar. Vi förstår inte vårt eget bästa. Vi är får av en anledning. Vi är får som behöver en herde som tar sig an oss, som bryr sig om oss och som till och med sträcker sig efter de förlorade fåren. En god herde. Och nu finns det en, den gode herden Jesus, som inte tvekade att ge sitt liv för fåren. Och han känns vid dig, också dig, och kallar på dig. Så frukta inte. Nu är det lite svårare med getterna. Jesus talar ju om fårorna och getterna. Getterna, de hör inte. De vill inte höra. För getterna är av sin natur självständiga, stolta, klarar sig själv. Och det tror de i sin självtillräcklighet. Men det egna räcker inte. Och det vet vi ju alla innerst inne. Det räcker inte genom döden. Det räcker inte in i friden, den eviga. Och döden är Guds yttersta påminnelse om det räcker inte med det egna. Detta livet är inte avsett bara för de få år som vi tycks få, utan det är avsett för evigheten. Så medan den tid är som nu är, nådens tid, så kallar den gode herden på oss. Så låt oss lyssna på den gode herdens röst. Han som samlar sina namn, som kallar oss vid namn, räknar in, sträcker ut sin hand med förlåtelse också här i denna stund. Låt oss därför be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi uppdrag, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himlen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Barmhärtige Gud, du som lät din son ge sitt liv för oss för att sen uppstå, låt honom vara vår herde och leda oss så att vi kan följa honom till det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska lyssna till dagens evangelium som är hämtat ifrån Matteus evangeliet kapitel 9. En väldigt kort text där. Jag kommer att läsa en vers till före. Alltså i Matteus 9 börjar i vers 35 istället för 36. Så om ni följer med i kyrkans evangeliebok så finns den där på sidan... vad blev det nu? På sidan 174. Men då finns det en vers före där. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. Herre, nu tackar vi dig för att lilla Lea är döpt. Så som du har i det heliga dopet också döpt oss. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och tagit oss med in i ditt rike. Herre, vi tackar dig för att du som vandrade där nere i Galileen. Du som dog på korset och uppstod på tredje dagen. Att du nu är här. Och vi ber dig att du hjälper mig att predika och att du hjälper oss var och en att lyssna så vi kan höra din röst. Amen. Jag ska säga tre olika saker idag. Det första handlar om Jesus i Galileens synagogor. Och det andra handlar om hur Jesus såg människornas nöd. Och det tredje handlar om den bön som Jesus uppmanar oss till om att sända arbetare. Det stod att Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och att han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Somliga är kanske, som jag, intresserad av geografi. Jag tycker det är jättefascinerande med geografi och därför tycker jag kartor är väldigt spännande. Jag tycker det är väldigt kul att se hur olika platser förhåller sig till varandra. Som till exempel ligger Sölvesborg öster eller väster om Ronneby där Oskar kommer ifrån. Ja, jag vet var det ligger. Eller Karlskrona som somliga av er bor i. Som ligger det där öster om Ronneby. Eller där uppe i Mariestad. Där somliga av er kommer ifrån, där Marie har sina rötter. Hur ligger det? Hur ligger det i förhållande till Lidköping där jag är född? Hur ligger det i förhållande till Husaby som ligger där på Kinnekulles sluttning? Där Olof Skötkonung en gång döptes. Och där var på något sätt kristendomens vagga. Det är nästan 1000 år sedan. Det dopet ägde rum där, inte långt från Mariestad. Om man då är fascinerad som jag av detta, så går man ibland, kan man gå in på Google Earth och liksom leta efter det man vill se. Och det gjorde jag i fredags när jag skrev min predikan. För att se det där landskapet som vårt evangelium handlar om idag. Så liksom lät jag liksom, ni vet hur det går till när man kommer där och ser hela globen och så klickar man där och så kan man liksom komma hela vägen ända fram till Galileen. Det är det som vårt evangelium handlar idag. Man kan zooma in så man ser städer eller platser, antingen man vill se det så att säga i bilder eller man vill se det på karta. Alla de platser som fanns där redan på Jesu tid, som till exempel Kapernaum, Nazaret, Magdala eller Migdal, Tiberias och så vidare. Och det vi har läst om idag, det handlar om hur Jesus gick omkring i alla städer och byar. Det handlar inte om något sagoland, även om det kan vara sagolikt vackert, för det är det. Och många av oss har varit där kanske flera gånger. Det är sagolikt vackert när man kommer där i april, som det är nu. Jättevackert. Tyvärr har inte tekniken ännu lyckats skapa en tidsmaskin, jag tror aldrig de lyckas heller, då vi kunde zooma in till ett bestämt tidsskede på en bestämd plats på jorden. Det hade varit fascinerande att få se hur det var när Jesus kom gående där på vägarna och in i byarna och in i städerna, och när han samlade massor av människoskaror omkring sig, och när de fick uppleva hans undervisning, hans många under, hans tecken. De blev botade från alla möjliga slags sjukdomar. När vi nu inte har någon sån där tidsmaskin, så kan vi ändå få säga att vi har ett väldigt tillförlitligt vittnesbörd. Och det finns nog ingen händelse i antiken som är så väl dokumenterad. Och Matteus som har skrivit, och som var ett av ögonvittnena, en av apostlarna, han har säkert i massor av timmars samråd med de andra apostlarna skrivit också det avsnitt som vi har läst. Om vi nu skulle se detta som vi har läst om, hur Jesus tillsammans med apostlarna, liksom en lång rad av andra lärjungar, män och kvinnor, vandrade från stad till stad, från by till by. Om vi skulle få se det på något sätt ur himlens perspektiv, så som änglarna ser det, som inte behöver kikare, som inte behöver Google Earth för att se, vad skulle vi se då? Jo, då skulle vi se och förstå att det som händer här i Galileen och sen ner i Jerusalem med korset och uppståndelsen, det är världshistoriens mest avgörande händelse. Aldrig före eller efter det har det hänt någonting som är lika viktigt. Tillsammans med hans död och uppståndelse så skapade Gud ett underbart budskap som gäller oss. Och därför så sa han, gå ut och predika evangelium för allt skapat. Det sa han innan han for till himlen. Men tillbaka till Galileen. Det står att han undervisade i alla deras synagogor. Det var som på något sätt som små kyrkor eller kapell som låg där i varenda by och i varenda stad. Och det var där han allra mest predikade och undervisade. Han gick in i den ena efter den andra, var där en dag, så var nästa dag där och nästa dag där. Dag efter dag. Normalt fanns det, vi kunde kalla det för bönestunder, varje dag i varje synagoga. Och det var när man samlades till den dagliga bönen som Jesus och hans vänner kom. Och nu var Jesus känd. Han var mycket känd, långt utanför landets gränser, upp i Syrien och så vidare. Han var känd som en märklig rabbin. Och ofta bad man honom att han skulle säga någonting efter det att man hade läst någon av texterna. Eller han kanske också blev ombedd att läsa. Och så gjorde han det. Överallt, på plats efter plats. I en gudstjänst som på många sätt var lik den gudstjänst som vi firar här idag. Med sång, med läsningar, med utläggning, med bön, trosbekännelse. Vad var det Jesus talade om när han vandrade där? Jo, det står att han predikade evangelium om riket. Om riket. Om sitt rike. Inte om Svea rike eller Sverige. Inte om USA, inte om Danmark. Inte om Syrien eller Kina. Nej, om Guds rike. Som har helt andra gränser än sådana som kan bevakas av gränspolis. Ett rike som har annorlunda lagar än demokratiers eller diktaturers lagar. det rikets lag, den, vad ska jag säga, det rikets grundlag. Vet ni vad det är? Guds rikets grundlag. Det är kärleken. Och alla andra lagar i riket är exempel på vad kärlek är och hur kärlek tar sig uttryck ur Guds perspektiv. Och allt vad hans apostlar, Jesu apostlar, har fört vidare från honom handlar om kärleken. Att älska sin nästa som sig själv. Det kan innebära detta, det som står på ett ställe, att kärleken söker inte sitt. Det vill säga, tänker inte på sitt eget bästa först. Eller som en annan skriver, att kärleken överskyler en myckenhet av synder. Det vill säga, man är tyst om andras fel och erkänner sina egna. Ärligt om det. Förra söndagen så hörde vi Petrus fråga, hörde vi Jesus fråga Petrus: älskar du mig? Älskar du mig mer än dessa? Det är en annan sida av kärleken i Guds rike. Jesus sa en gång att om någon älskar mig så håller han mitt ord, eller tar vara på mitt ord. En gång stod Paulus inför rätta, inför den romerska maktens representant, och bekände att han i sin kärlek till Jesus tjänade honom på det sättet att han trodde allt vad som var skrivet, det vill säga i Bibeln. I Guds rike så tror vi allt vad Jesus har sagt och hans apostlar och allt vad de har skrivit. Och det går på tvärs med vad människor tänker, inte minst i vårt land. Vi vet att han som har uppstått från de döda nu sitter på den himmelska tronen, fast han också kan vara här och är här. Men han talar med oss genom Bibelns ord, genom den bokens ord. Men det som på ett särskilt sätt gör Guds rike till ett kärlekens rike, det är ändå något annat. Det är Jesu Kristi egen gudomliga kärlek, den som vi hörde Jakob tala om i doptalet här. Den kärlek som ledde honom hela vägen till Golgata, till korset. Hans kärlek är inte sån att han godkänner allt vad vi tänker och gör och säger att du är bra som du är. Nej, men han älskar oss såna som vi är och vill att vi ska bli såna som han vill att vi ska vara. Om ingen har sagt det förr till dig, och det skulle kunna vara så, om ingen har sagt det förr, så kan jag hälsa dig från honom, han som dog på korset, är på Faderns högra sida och är här. Hälsa från honom och säga: han älskar dig. Jag älskar dig. Det var den kärleken som människorna runt om i Galileen anade när de samlades i tusentals runt omkring honom. Det andra, han såg människornas nöd. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Ett uttryck för kärlek, det är att man förbarmar sig över den som lider nöd. Och det var det som Jesus gjorde. Jesus förbarmade sig över människorna, kände medlidande med dem. Det är i grekiskan det ord som ligger bakom här, när det står förbarmar sig eller kände medlidande. Ett mycket, mycket starkt ord i grekiskan. Ett ord, det vill säga det språk som Nya Testamentet är skrivet på från början. Ett ord som beskriver en inre nöd, ett förbarmande och en kärlek där det liksom handlar om på något sätt att hela det, ens inre rinner ut. När Jesus kom ut från synagogan och dess gudstjänst på plats efter plats, så skockades människor runt omkring honom. Vi kan tänka lite så här, fascineras. Där kommer en kvinna som leder sin gamla mamma som inte kan gå rakt längre. Jesus ser på henne, rör vid henne. Hon rätar på ryggen. Det kommer en pojke och han har en vän, en kompis som leder, som inte kan se. Han är blind. Och den här pojken, han leder fram sin vän fram till Jesus. Och så ser Jesus på honom. Och så säger han: se, ha din syn. Och så kan han se. Helt plötsligt. Där lite längre bort står det två män som ropar: oren, oren. För de var spetälska. De var utestängda från gemenskapen. De fick inte vara med. Och Jesus går bort till dem. Och så säger han till dem: bli ren. Och de häpna männen, de tittar på huden, på händerna som har varit vanskapta i flera år, fötterna som de knappt kunde gå på, och allt är alldeles friskt. Och så fortsätter det i timmar. Och så fortsätter det i by efter by. Vad är det som händer? Jo, det är tecken. Det är Guds tecken. Det är tecknet på att Guds rike har kommit. Att Guds rike har kommit genom honom. Och därför botar han alla slags sjukdomar och krämpor. Och därför att han var Gud så kunde han göra det. Men när han såg dem såg han också en djupare nöd. För vi vet, han ser på oss. Det står att de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Han såg att det inte fanns någon ibland dem som verkligen kunde hjälpa dem till att finna tillbaka till Israels Gud, få förlåtelse för sina synder och få ett riktigt äkta hopp inför evigheten. Fariserna som fanns där, de skriftlärare som fanns där, synagogföreståndare och präster som fanns där, de lärde folket en annan väg, en tung väg, la tunga bördor på människorna och, som Jesus sa, inte lyfte ett finger för att hjälpa dem eller lätta deras bördor. Men nu var han där. Vi hörde om när Jakob talade om honom som herde. Han, den sanne, gode herden, var där. Guds son, Messias. Och människorna anade något. Ja, de undrade, kan det här vara svaret på det som vi har hört om och längtat efter? Att Messias, Guds Messias, ska komma. Och den ena efter den andra, de anade det och många kom till tro. Han som vandrade där nere i Galileen för så länge sedan, han lever. Och så ser han ut över vårt land. Över vårt land. Vårt folk. Människorna som bor här i vårt land. Både de som är födda här och de som är utlandsfödda. Han ser på oss som folk. Han ser på oss som enskilda individer. Liksom zoomar in på den ena efter den andra. Och hans kärlek, hans barmhärtighet är precis lika stor nu som då. Häromdagen så var jag i Stockholm och gick vid två tillfällen över Drottninggatan. Vid den hörna till Mäster Samuelsgatan där attentatet 7 april ägde rum. Och 5 personer miste livet och 14 skadades, varav 8 svårt. Blommorna, och inte minst de färgglada post-it-lapparna med en lång rad vänliga, kärleksfulla hälsningar, med uttryckte ett djupt deltagande. Och jag pratade med någon som liksom tog tag i mig och började prata. Och det var ingen tvekan om att det var liksom en kärlek till ja, ett uttryck för deltagande. Men på ingen av alla de många lapparna som jag läste kunde man finna någon som helst antydan om att man kände till honom som är ett fäste i livet. Det fäste som Jesus i varje tid erbjuder. Det kanske fanns där fast jag inte såg det, men jag såg det inte. När Matteus skriver om människorna som Jesus tog sig an så säger han att de var som får utan herde. Och varje människa som inte har funnit Jesus som sin herde inkluderas i det som vi har läst. För han ville få också dig till herde, till vara herde för dig. I fredags eftermiddag så kolliderade tåget på Bohusbanan strax söder om Stenungsund, alldeles intill där min syster bor. Kvinnan i den lilla röda bilen, han precis kastade sig ut ur bilen innan tåget tog hennes bil. Och hade hon varit kvar där så hade hon varit död. Men Guds ängel vakade över henne. Och så fick hon tid. Hon fick tid. Helt plötsligt kan vår tid på jorden vara slut. Lycklig är den som har funnit vägen in i Guds rike och fått Jesus som sin herde, sin vän och sin herre. Och som har tagit emot syndernas förlåtelse och lever efter hans ord. När vi döptes, jag tänker att de allra flesta här är döpta antingen som barn eller som vuxna. Jag vet att en hel del av er är döpta som vuxna. Då togs vi in i Guds rike. Tyvärr lämnar de flesta döpta människor Guds rike och vill inte längre följa honom som de döptes till. Vi lever i en mycket otrygg värld. Och vart de spänningsfyllda konflikterna, både i Mellanöstern och borta på Koreahalvön, vart det ska leda, det vet ingen av oss. Men ett kan vi veta, att han som gick omkring i Galileen och visade sig vara både kung och vän, han kan vara det också mitt i denna orosvärld. Och den som har honom till sin kung har hela tiden det bästa kvar. Jag skulle önska att jag hade en vacker bild där uppe med Galileens ängar och sjön. Det är blå himmel och massor av blommor. För de är också en avglans av något annat. Av den tillvaro som Gud har berett åt sina vänner. Om du tror på Jesus så har du alltid ditt bästa kvar. Därför att hans rike går vid dödens gräns över till någonting helt annat. Någonting alldeles nytt. Totalt förvandlat. I himlens land finns inga terrorister, inga islamister, inga krigshetsare, ingen som gör uppror mot Guds ordningar. En helt ny förvandlad jord där blommorna, frukterna, värmen, dofterna, fågelsången, glädjen, vänskapen, gemenskapen med varandra och med honom aldrig tar slut. Men nu till sist, en liten men väldigt viktig sak. Och det är det tredje. Jesus vädjar hos sina vänner om bön att Gud ska sända arbetare. Vem ska berätta för människorna i Stockholm och ut över landet att det finns någon som frågar efter dem? Någon som har en djup, djup kärlek till dem? Vem ska gå med budskapet? Och den som Gud sänder. När Jesus såg människorna som var så trasiga inombords där nere i Galileen för länge sedan, som vi nu har zoomat in en stund, och kände ett sånt medlidande med dem, när han såg dem, då sa han till sina vänner, till alla lärjungarna som vandrade med honom: be skördens herre att han sänder arbetare i sin stora skörd. Och det är vad Jesus säger till oss nu. Be skördens herre att han sänder arbetare. Här finns ett böneämne. Ja, jag skulle vilja säga ett bönearbete. För någonting mycket viktigt. Det handlar om bönen att Herren ska sända nya arbetare i sitt rike. Arbetare som kan berätta om den herre vars kärlek tog honom hela vägen till Golgata för att betala där vår skuld inför Gud. Om du som är förälder på allvar börjar be på det sättet, så kan det hända att det är ett av dina barn som får en särskild kallelse att bli Herrens budbärare. En missionär, en präst, en pastor. Och så det blir din uppgift att stötta på vägen till det. Det kan också hända att om du gör allvar av den bönen, därför att du förstår att Jesus vill att du ska be så, så ser han helt plötsligt på dig. Och så säger han: jag vill att du ska vara min tjänare och min budbärare. Och det menar han egentligen om var och en som ber så. Men det är en riskabel bön det här. Och det var det som Petrus och de andra 11 fick uppleva när de den kvällen tillsammans med många andra bad som Jesus sa: Fader, vi ber dig att du sänder arbetare i den stora skörden. För dagen därpå så pekade Jesus ut 12 av alla sina lärjungar, Petrus och Jakob och Johannes och Thomas och Bartolomeus och de andra. Men vilken gåva och nåd det skulle vara om Herren ibland oss ville uppväcka en ny skara av sådana här budbärare. Tänk om det fick bli så att innan Jesus kommer tillbaka i sin härlighet, att ordet om hans kärlek fick höras på nytt. Tänk om det gick liksom en löpeld genom vårt folk om att det finns liksom en klippa att liksom fly upp på, där det finns förlåtelse för all slags synd, men också och att det inte finns någon synd som inte måste in under förlåtelsen. Vi behöver också be om sådana arbetare som vill och kan vara herdar eller präster eller pastorer i församlingarna och som kan hjälpa oss allihopa in till full visshet om att vi får vara Guds barn och att vi är det genom tron på Jesus. Så låt oss göra allvar av Jesu bön om arbetare i den stora skörden. Amen. Kära gode Gud, du vår himmelske far, du som genom det heliga dopet för Jesus skull har tagit oss in i ditt rike. Du känner oss alla som sitter här. Du känner och vet hur vi har det. Om vi känner dig. Herre, himmelske far, kom och rör vid var och en. Och så ber vi dig nu om arbetare i din skörd, i ditt rikes arbete, så att evangeliet om den förunderliga kärleken får ljuda mitt ibland oss, så att ingen ibland oss behöver gå förlorad till det eviga mörkret. Herre, vi ber dig om detta. I Jesu namn. Amen.